har suttit och varit så tacksam att få lyssna till sångarnas budskap om Herren Jesus Kristus. Och det är det som är huvuddelen av den här gudstjänsten, att få uppleva sången och musikens budskap. Jag ska inte alls bli lång, men mitt hjärta är fullt av något. Jag måste få tala till er en kort stund om Herren Jesus Kristi härlighet. Jag stannade i förmiddags inför texten om denne man som kom ridande på en åsninnas påle, fattig, ödmjuk, enkel. När han skulle rida in i huvudstaden Jerusalem hade han inte ens sin egen liten åsna att rida på. Han måste låna en åsna. När han föddes en gång så fanns det knappt plats för honom. Man måste låna ett stall där han skulle kunna få födas. Man måste låna en krubba där han skulle kunna få läggas. Vi läser om hans liv att han en gång säger att människorna vanligtvis har platser där de bor, men människosonen, han har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Rävarna har varit sina kulor till och med. Han ansåg sig själv liksom fattigare än djuren på jorden. Och dock var det till sin egen skapelse som han hade kommit. Den som han en gång hade varit med att fullborda. Det var hans värld. När han kom till världen så står det att världen dock inte ville veta av honom. Och hans egen värld tog inte emot honom. Han måste låna sig fram. När han, härlighetens konung, som hade stigit ner ifrån den eviga härligheten, kom till detta grus, kom till denna jord, skulle rida in i staden, huvudstaden, för att bli hyllad av dem som dock trodde på honom som Messias, så måste han låna ett djur att rida på från en bonde i en liten by utanför Jerusalem. När han var död tog man hans mantel och delade den emellan sig. Och när han skulle begravas så hade han ingen grav. Utan där kom en man att erbjöd sig att han skulle få ligga i hans grav. Så var det med Guds son, med härlighetens herre, när han kom till denna jord. Han blev för en kort tid jord ringare än änglarna. Det var nödvändigt att han skulle bli som en av oss, som en människa. Därför står det i Filipperbrevet att han utblottade sig själv och han tog tjänarskepnad. Han som var till från evighet i Guds skepnad. Oh, hur lite vi förstår vad det innebar för Gud att bli människa och underkasta sig våra villkor, begränsa sig till tid och rum, begränsa sig till ett mänskligt språk, begränsa sig till ett litet geografiskt område på denna jord. En liten legend säger om en scen i himmelen. Den är inte sann, den här historien. Den står inte i Bibeln. Jag menar inte att du ska tro den, men den belyser lite grann av den sanning jag vill ha fram. En liten ängel i himmelen sa: kan inte jag få se hur Guds son ser ut där nere på jorden? Jo visst, sa en äldre ängel i skaran, och tog den lilla ängeln med sig. Och så flög man iväg ut genom rymden. Och när man kom en bit så sa den lilla ängeln: och där ser jag Guds son. När han såg Vintergatans skönhet sprida ut sig i rymden med alla dess solsystem och stjärnsystem. Det måste vara Guds son nu när han har blivit människa. Nej, det är inte Guds son, sa den äldre ängeln. Så for man vidare genom rymden och närmade sig jorden. Och när man fick se jorden så sa den lilla ängeln: när man såg alpkedjornas skönhet breda ut sig i all sin snövita glans, det där måste väl ändå vara Guds son nu när han har blivit människa. Nej, sa den äldre ängeln, det är inte Guds son. Och man får vidare och närmare jorden och kom så ner omkring stranden kring Genesarets sjö. Och fick där se en skara människor. Och i den skaran, i mitten av den skaran, så stod det en annan människa, enkelklädd som en av de andra, och undervisade. Och den äldre ängeln måste säga: där är Guds son. Men han är ju en som de andra. Han är precis som de andra, måste den lilla ängeln tills med sin förtvivlan uttrycka. Han kunde inte fatta, han som hade sett Guds sons härlighet en gång i evigheten, att han skulle så kunna förnedra sig och så avkläda sig sin härlighet och så dölja sin härlighet, att han skulle kunna bli som en av oss. Ja, det kostade någonting för Gud att bli människa. Han måste utblotta sig själv. Han måste dölja sin härlighet. Han var inte mindre Gud för det. Men när han kom ibland oss var hans härlighet dold för oss. Och det står i Jesaja att han blev föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man var han, förtrogen med krankhet. Men han var för en, så som vilken man skydde sitt ansikte. Så föraktad att vi höll honom för intet. Guds son på jorden. Härlighetens konung. Konungars konung, herrars herre. Blev för en kort tid gjord ringare än änglarna. Blev som dig och mig. Det var svårt för himlens härskara att fatta. Och ikväll har det liksom brunnit i mitt hjärta när jag hört dessa underbara sånger. O, att världen finge se Jesu härlighet. O, att de visste hur underbar han är. Och jag liksom längtar efter en dag då han ska uppenbaras igen. Då alla ska få se att, o, det är ju han som är Gud. Det är ju dock han som är Messias. Det är ju han som är konungars konung. Honom som vi förkastade. Honom som vi inte ville tro på. Honom som vi bara sa var en legend. Honom som vi sa var en vanlig människa. Visserligen kanske en stor etisk lärare. Ett gott exempel att följa. Men inte Guds son. Han var ju dock bara en människa. Ja, hans härlighet var dold, mina vänner. Människan kunde inte se hans härlighet. Och jag höll på att säga att det var tur. För hade Guds härlighet strålat ut ifrån honom, hade ingen människa orkat vistas i hans närhet. Men den dag ska komma då han ska uppenbara sin härlighet. Och jag tänkte också, det är ju i alla fall så att Gud inte har lämnat mänskligheten utan vittnesbörd om sin sons härlighet. Inte heller i denna tid som vi lever i. Till församlingen, den människa som är född på nytt, skulle återspegla hans härlighet. Du och jag kan för världen idag återspegla Guds sons skönhet och härlighet. Så Gud har inte lämnat världen utan vittnesbörd om hur underbar hans son är i denna tid som vi nu lever i. Men ändå längtar jag efter den dag då han själv ska komma. För att uppenbara för världen vem han egentligen är. Så att människornas mun måste stå tillstoppad. Det är inte något hemligt hat jag går och bär på. Men det hoppas jag i alla fall är en uppriktig längtan att verkligen få se Gud manifestera som den han är. Lägg märke till när du läser Gamla Testamentets böner särskilt. Att det var gudsmännens heliga önskan att Gud skulle bli förhärligad. Så att människorna, nationerna runt omkring skulle se vem Gud är. Att han är Gud. Man såg det inte den där palmsöndagen. Han red in i Jerusalem. Vem är han? Jesus, profeten från Nazaret. Förkastad, övergiven av människor in till sin död. Men nu är Jesus förhärligad. Om vi kunde se honom nu, mina vänner, skulle vi se en annan Jesus än den som en gång gick på jorden. Han ska aldrig mer bli densamma. Han ska aldrig mer bli gjord ringare än änglarna. Därför är det så underbart när Johannes i sin syn får se honom där på Patmos. Han beskriver honom i underbara ordalag och säger att när han fick se denne människoson, så säger han i första kapitlet att han gick mitt ibland ljusstakarna, någon som liknade en människoson, klädd i en fotsidklädnad, omgjordad kring bröstet med ett gyllene bälte. Hans huvud och hår var vitt såsom ull, såsom vit ull, så som snö, och hans ögon vore så som eldslågor. Hans fötter liknade glänsande malm när den har blivit glödgad i en ugn, och hans röst var så som bruset av stora vatten. Och i sin högra hand hade han 7 stjärnor. Från hans mun utgick ett skarpt svärd, och hans ansikte var så som solen när den skiner i sin fulla kraft. Det är därför som Johannes senare i uppenbarelsen kan vittna om det nya Jerusalem som vi hörde besjunget här. Att där ska icke någon sol eller måne behöva vara. Till där finns Jesus Kristus, Guds son, förhärligad. Sådan han är. Han ska vara solen. Han ska vara ljuset. Och ingen natt ska vara mer. Det är Guds son just nu. Förhärligad på majestätets högra sida i höjden. Och han ska komma tillbaka till denna jord för att manifestera sin härlighet. Johannes säger i samma kapitel: se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom. Ja, och deras som har stungit honom. Och alla släkten på jorden ska jämra sig. Det ska inte bli en jublets dag den gång han kommer tillbaka, mina vänner. Det ska bli en jublets dag för dig och mig den gång han kommer för att hämta oss hem. Men förväxla inte det med den gång han kommer till denna jord igen. På samma gång som ni har sett honom fara upp ifrån detta oljeberg till himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka till detta oljeberg. Och Zakaria skriver att han ska komma och ställa sig med sina fötter på oljeberget. När Israel är trängt, nationerna fientliga runt omkring, ledda av antikrist för att förgöra vad som finns kvar av Messias hopp i den judiska nationen. För att antikrist själv ska få vara Messias. Då ska han komma. Då ska han komma som frälsare för sitt folk. Då ska han komma förhärligad med makt och härlighet och med alla det heliga. Därför tror jag, mina vänner, att församlingens uppryckande sker före vedermödans tid. När sedan Jesus kommer till jorden för att regera, ska församlingen vara med i helig skrud, står det. Regera med honom. Vi hinner inte gå in på det här alls. Spännande sak. Vi får spara till en annan gång. Men det är underbart att ha detta klart för sig. När vi ser att världen vänder Jesus ryggen, när vi ser att det föraktar honom än idag, att komma ihåg att den byggningssten som byggnadsmännen själv förkastade, han är dock utvald och dyrbar inför Gud. Vad den människor säger om Jesus Kristus i den tid vi nu lever i, kom ihåg, han är dyrbar inför Gud just nu. Och en gång ska Gud i denna värld manifestera hur underbar hans son är. Han ska komma tillbaka. Han ska upprätta riket. Han ska uppfylla gamla testamentets profetior om ett rättfärdigt, om en rättfärdig regering. Och som varande fridsförste på denna jorden. Som ensam ska skaffa rätt och rättvisa åt människosläktet. Och Zakaria skriver om att den dagen, då ska alla nationer komma upp till Jerusalem och tillbedja honom. Och ifrån honom, genom Israels folk, ska välsignelser sprida sig över hela jorden. Och förbannelsen som nu vilar över skapelsen på grund av syndafallet ska då lyftas upp, lyftas av. Och jorden själv ska förklara Herrens härlighet på ett fullkomligt sätt. Vilken underbar tid. Gud ska manifestera sin härlighet. Han ska manifestera, uppenbara hur underbar hans son i verkligen är den dag han kommer tillbaka. Amen. Halleluja. Vi tackar dig Gud för att vi får ha ett hopp att sjunga om. Det är inte något människofabler, något slutdömt uttänkta filosofier om framtida ting, utan det är ditt eget ord, uppenbarelse, som vi grundar oss på när vi jublar i detta hopp. Vi tackar dig Gud för att det redan nu går att få uppleva hur underbar sonen är. Men vi ber dig Gud för att den värld som nu har förkastat honom dock ska få uppleva Gud innan det är för sent att Jesus Kristus, Guds son, är underbar. Han är en frälsare för världen nu. O Gud, låt oss få ge ut evangeliet innan den dag kommer då han måste framträda såsom domare. Men vi tackar dig dock att rättfärdigheten ska segra till slut. Att fridsförsten ska komma in i världen och upprätta rätt, färdighet och frid på jorden. Vi prisar dig för det i Jesu namn. Amen.